Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Jag tänkte ta lite hjälp av er här också i en del av presentationen.
Aha, jag tror vi skulle komma med ett här quiz där du satte dit oss.
Jag hoppas det. Det är alltid mitt mål att försöka sätta dit folk. Vi får se hur väl jag lyckas. Hej, välkommen till Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth och vi har fått en ny författarduo. Det är kvällstidningsveteranerna och numera också då författarna Pascal Engman och Johannes Selåker som har slagit sina påsar ihop i en ny serie. Första delen, Till minne av en mördare, tar oss tillbaka till sommaren 1994. En i backspegeln mycket speciell tid, och det här ska vi prata mer om idag när Pascal och Johannes är mina gäster. Och sen kommer Johanna Stenius för fler boktips. Då drar vi igång. Välkomna hit, Pascal och Johannes.
Tack så mycket. Kul att bli kallad veteraner också. Vi pratade om det här om dagen, att vi inte längre är unga och lovande. Du gjorde det plågsamt tydligt nu.
Vad är det här, din sjunde bok nu?
Ja, eller något sånt? Sjätte tror jag.
Sjätte. Ja. Du har ju skrivit mycket, men då i eget namn enbart.
Ja.
Kokain kom senast här bara i
september.
I september, precis. Du har verkligen varit i farten.
Jag har varit i farten.
Och Johannes, du har ju också debuterat redan en gång.
Ja, precis.
Så du är ingen, oskuld på det viset. Men tillsammans med...
Du rånar, Johannes.
Jag kanske redan gick in på ett känsligt område.
Nej, det är
då skrev du också tillsammans.
Exakt.
Med en kille som heter Joni Nykänen.
Exakt.
En bok som heter Förstfödd. Den kom också bara för något år sedan.
Ja, två år sedan.
Ja, så nu har ni fått upp farten.
Ja.
Och ni lärde väl känna varandra i kvällstidningsvärlden, va?
Ja, först som konkurrenter. Johannes på Aftonbladet och jag på Expressen. Men sen fick
jag som bittra kollegor kan man kalla oss.
Ja, i början och första åren gillade vi inte varandra särskilt mycket.
Nej, så där. För det var det jag tänkte, jag skulle ta hjälp. Jag kan ju presentera er lite så, jag vet vad ni har skrivit. Jag vet att du fortfarande, Johannes, jobbar. Du är fortfarande anställd inom mediekoncernen Allers, va?
Yes.
Nu? Inte längre kvällstidningar så mycket.
Nej.
Men, och du är en fri fågel. Men hjälp mig lite, om Pascal, om du skulle beskriva Johannes med en tre ord.
Tre ord är svårt. Det jag tänker på när jag tänker på Johannes, det är väldigt hat mot auktoriteter som han har. Och det gör honom till en väldigt fin person, för han står alltid upp för det han tycker på ett sätt som inte många andra människor gör. Så det är fint av honom.
Gulligt. Ja. Han säger ju aldrig sådana saker till mig annars. Det är bara sådana här sammanhang, så det är fint att höra. Bra så att vi får den här stunden.
Så det är ett av Pascals karaktärsdrag, att han är lite snål med komplimanger vanligtvis.
Nej, det är jag ju för sig inte, men personliga komplimanger, det är inte din grej riktigt, va?
Nej. Jo, men det är alltså...
Kanske bara mot mig. Den här rivaliteten ligger kvar lite
grann. Ja, men vi är bara ensamma. Det känns så konstigt att vi ska börja hylla dig. Ja. Liksom. Men det är lättare när vi är tre.
Ja, lättare att snacka bakom ryggen.
Ja, exakt.
Men vad skulle du kunna lägga till om Pascal då? Vad är han för typ?
Han är bra på att boka bord. Det är hans roll i vårt gäng. Nej, men han är ju väldigt, väldigt hjälpsam. Väldigt, väldigt hjälpsam. Han har ju gett mig otroligt mycket när jag skrev min första bok och liksom med liksom kontakt med människor. Han tar ju hand om sina vänner verkligen. Du fixar jobb till folk. Pratar ofta om att du bygger folk.
Pratar jag om det ofta? Ja, det ska man säga. Men jag gav inte dig jobb första gången du sökte jobb.
Nej, det gjorde du verkligen inte. Han dissade mig. Han anställde en 13-årig kille istället. Med hårt slag. Det var där vår grundkonflikt liksom började.
Har ni rätt ut den? nu?
Nej, han visste ju inte så om den. Jag påminner honom nu 11 år senare.
Ja. Jag hade ju glömt bort det. Jag visste inte. Jag var nöjeschef på Ny 24 och sen tydligen så sökte Johannes jobb hos mig. Jag hade en intervju
två
med
gånger.
Mig. Men jag är ju ansiktsblind så jag glömde bort det och sen blev vi liksom bästa vänner. Och så började vi prata om varför gillade inte varandra. Och då berättade Johannes att jag hade gett en 13-åring hans jobb istället på Ny 24.
Jag var ändå 22.
Det där, jag hör det. Men ni måste väl också ha läst varandras böcker innan ni bestämde er för att skriva tillsammans?
Ja.
Så vad skulle du säga, vad tänkte du så här, det här kan säkert Johannes bidra med om vi ska skriva ihop, Pascal?
Johannes tycker jag är väldigt bra på att han kan beskriva människor på ett sätt som de faktiskt är på riktigt. Och det är ju en stor tillgång när man är författare. Jag tror att många kvällstidningsjournalister är ganska bra på det faktiskt. Så du är inte unik där. Men jag känner ju dig. Nej, men jag tycker först då som Johannes och Jonnys första bok hette var fantastiskt bra.
Och du har väl då irriterat liksom, följt Pascals framgångar. Nej, men... som författare tidigare. Vad har du tänkt att han skulle kunna bidra med i ert gemensamma författarskap?
Det roliga med Pascal är att han, för det första så är ju han redan få, man kan ju ibland inte unna människor framgång. Pascal unnar man alltid framgång, han jobbar så hårt. Och framförallt så han har ju lärt mig hur man skriver på ett bra sätt, planerandet, och sen är han så duktig på thrillermomentet. Alltså extremt, extremt duktig på att alltid se lösningar hela tiden. Det blir liksom, vi har ju typ inte haft några problem i vårt manus någon gång. Och det är ju, du är väldigt bra på det, liksom, att se det framåt.
Ja, men tack, vad fint.
Så det är väldigt, väldigt lärorikt och kul.
Mm. För att jag tänker att när man ändå sitter, det är en sak att sitta och snacka sådär liksom, över en kaffe om att man skulle vilja göra en bok ihop och man kan gilla varandra, eller i alla fall ni har haft era ups and downs. Men att verkligen veta om det funkar eller inte. Mm. Är det bara en chansning eller?
Ja, lite så är det väl. Eller?
Ja, fast vi märkte väldigt snabbt. Dels, alltså, vi satt ju på Expressen redan och pratade om den här boken, liksom, om den här storyn. Så det fanns ju ingen annan man kunde skriva den med. Nej. Så att säga. Och sen, men sen första gången vi satt där så alltså, halva synopsisen skrev vi väl på en sittning. Ja. Liksom.
Vi ville åt samma håll, det märkte vi väldigt tidigt.
Ja, vi tycker om samma sorts böcker, samma sorts karaktärer. Ja. Vi vill ha liksom, lite mörker samtidigt som det inte får för mörkt och... Nej, men så att vi, alltså det är det mest friktionslösa liksom, sammanhang jag har varit i, tror jag, när vi skulle skriva.
Har det inte varit någon konflikt eller någon, liksom, ingen issue på hela tiden? Liksom?
Nej, privat kanske, men inte professionellt.
Vi ska återvända till det, men jag tänker att vi måste släppa in lyssnarna här lite i vad det är för bok vi har framför oss. Ja. Till minne av en mördare. Vi ska då till sommaren 1994. Ganska viktig i mitt liv, jag är lite äldre än er. Ni var ju bara smågrabbar när det här begav sig. Jag hade precis tagit studenten, så jag minns ju en del.
Ja, vad minns du om att fråga?
Jag minns ju när vi gräver guld i USA, såklart. VM-sommaren, som ju också är ett viktigt tema i er historia. Det är ramen, kan man säga, för händelseförloppet.
Ja, precis. Ja,
precis, det är ordet, fond. Och sen är det en hel del mörka händelser också. Mm. Kriget på Balkan har ju pågått då ett tag och finns också här i bakgrunden i berättelsen. Mm. Och sen den här fruktansvärda händelsen i Falun som kommer att bli ha betydelse även i er historia när Mattias Flink skjuter ner. Jag minns inte hur många var det. Det var ju massmord.
Dog, 3 skadade, va?
Ja, som man inte har sett något liknande i Sverige. Eller ja, i alla fall inte innan dess. Men berätta lite, varför skulle ni dit till en tid som ni egentligen då... Jag vet inte vad ni hade för relation till den.
Men det är väl det Sverige som vi har växt upp i som föddes där på något sätt. För vi var ju så små. Vi, alltså, vi hade ju...
Vi var 7-8.
Ja, precis. Men det nya Sverige föddes ju där. Sverige som riktade sig mot världen. Man gick med i EU, man tog beslut om att bygga Öresundsbron. Det är verkligen liksom en helt ny tid. Televerket hade nyligen skrotats. Liksom TV-monopolet var skrotat. Det var liksom det nya Sverige föddes. Och sen var de här mörka händelserna. Det är ju ett exceptionellt år med Stureplansskotten.
Estonia.
Och Mattias Flink då.
Och sen har vi dessutom, som vi, jag tror inte, jag tror inte vi nämner det i boken, men folkmord i Rwanda.
Just det.
Det talades ju inte om här i Sverige heller. Liksom. Så att det skulle blivit konstigt om våra karaktärer hade koll på det då. Liksom. Det är därför vi inte nämner det. Men, så det var väldigt, liksom, och så, som vi nämnde nu, kriget på Balkan. Ja. Också, liksom. Så det var ett extremt mörkt år. Och sen mitt i allt detta mörker var ju liksom den här glädjeyran när Sverige gick så bra i fotbolls-VM. Så det var kontrasterna som också...
Och sen var det väldigt, väldigt varmt.
Otroligt varmt hela tiden också.
En sån där sommar som man i Sverige liksom fortsätter att prata om då.
Ja, men det var väl det som liksom fick oss, för alla får, när vi säger att vi har skrivit en bok om sommar 94, då får ju alla något varmt i blicken. Det var, den där varma, otroliga sommaren.
Och det fanns en gemenskap, tror jag, i luften där med fotbolls-VM. Även folk som inte var intresserade av det tittade ju, eller åtminstone liksom satt med på något sätt.
Men vi måste ju bara säga här till alla de som inte tycker om fotboll så mycket. Vi skiljer ju inte enda fotbollsmatch, de pågår i bakgrunden liksom.
Det är många som gillar fotboll annars.
Men jag tror att det skrämmer bort fler.
Ja,
det
tror jag också. Ja. Detta har ni funderat på. Hur mycket vi ska trycka på fotbolls-VM?
Nej, men det är inte så, alltså, det är svårt att skildra sport i liksom, en bok också. Mm. Särskilt när man vet hur det ska gå i matcherna. Så därför har vi liksom, vi låter scener utspela sig framför kanske en tv-apparat som visar matcherna eller ett radioreferat från en match då, som i vissa fall. Men vi älskar ju fotboll bara två, men vi har varit noga med att liksom inte låta det bli en fotbollsbok.
Nej, våra karaktärer gillar ju inte fotboll till exempel.
Nej, ingen av dem. De hatar fotboll.
Ja, ja, det är mest i vägen eftersom det blir sådana, liksom, de här folkmassorna.
Landet sänks ner
då.
Och sånt där. Ja. Ja, och det har ju varit tacksamt att arbeta med liksom, den här masspsykosen kring liksom, matcherna som var då. Så våra karaktärer kan liksom, gå runt i, ja, men, och jobba lite friare. Eller att de inte får tag på personer för att det är fotbollsmatch. Just.
Men har ni haft känslan att ni har missat någonting som inte riktigt, som var så små när det här hände? Det är det liksom,
det kanske är det omedvetet. Mm. För man var ju med fast man var liksom bara på sidan lite grann. Men man kände ju de här känslorna som de vuxna kände. Den här liksom härliga sommaren. Men jag vet inte. Saknar du det?
Nej. Alltså jag minns ju den där sommaren väldigt väl ändå. Ja. Det låter kanske som en efterhandskonstruktion, men jag minns ju alla matcher. Det är framförallt de man minns kanske, för att ja, men det var väl första gången man var medveten om att man kunde sitta i ett sammanhang och folk såg på en match och alla pratade om samma sak och sånt. Det var, jag tycker det var en speciell sommar som vi i alla fall inte hade läst någon bok om som ordentligt skildrad, och det var väl därför vi ville skildra den också, för vi jobbade på kvällstidning och hörde liksom de här gamla historierna om den här sommaren, folk som var på Hultsfred den sommaren till exempel, och då Oasis slog igenom på Hultsfred, sådana där saker. Vår vän Anders Nunstedt då, som var musikredaktör på Expressen, som vi pratade väldigt mycket med, och var väl liksom, det är honom vi har tillägnat boken till också. Men sen, alltså, som sagt, kontrasterna med det här ljusa, härliga, folkliga, och sen alltså, mörkret som pågick i världen och liksom i Sverige också.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
De verkliga händelserna är ju spelplanen, eller fonden, det var ditt bästa ord där, det är det bästa ordet. De verkliga händelserna är fonden till den story som ni sen då, tänker jag, hittar på ändå, just den största delen. Och där har vi några huvudpersoner. Vi har kvällstidningsreporten Vera. Ja, vad ska man säga om Vera?
Hon är ju en, vi beskriver henne som en korrupt kvällstidningsreporter.
Ganska rejält faktiskt. Ja,
men man kan ju också säga att hon är också liksom lite av ett offer. Hon har ändå fallit in i det här på grund av sin pojkvän Jonnys drogmissbruk och hans kriminella livsstil. Hon fuskar ju med tidningens tipspengar. Att man kan ju fortfarande göra det. Man kan betala ut tips kontant. Vissa källor är ju så hemliga att de inte kan få en betalning till ett konto. Och då använder de här gulisarna som det kallas, för att hon begär 10 000 kronor för tips till sin chef, och sen betalar hon bara 5 000 och tar 5 000 i fickan. Mm. Det är hennes MO så att säga.
Hon är hyfsat skrupelfri, men hon har ju fått då på halsen, låter kanske hårt, men hon har ju fått ett litet barn, helt enkelt den här pojkvännen som är en MC-kille och som har mycket problem i livet. Mm. Han kan inte ta hand om det här lilla barnet som var, han är 6 år, något sånt va? Så att hon får ju liksom sina försök att göra karriär i Stockholm och jobba på en av de stora redaktionerna där, så har hon ju hela tiden en unge att släppa på också, vilket ju är lite försvårande omständighet. Och hon är ju på samma spår som polisen i den här storyn. För vi har en polis också, han heter
Thomas Wolf.
Exakt, Thomas Wolf. Han är inte heller helt renhårig.
Nej, han har ju förflutet då i viktmaktrörelsen i Sverige, vilket vi pratade om det, att det fanns liksom väldigt många liksom nazister, alltså liksom rakade huvuden, kängor, bombajackor på liksom högstadierna runt om i Sverige. Det var liksom ganska mainstream att vara nazist på den här tiden.
Ultima Thule var ju typ Sveriges största band de där åren. Liksom. Mm.
Vi pratade ju till och med om att döpa boken till Ultima Thule.
Så blev det inte.
Men så att det kändes som att det var någonting man också var tvungen att göra upp med och liksom inte sopa under mattan. Att det var ganska mainstream med alltså unga människor som var nazister då. Det fanns i stort sett varenda högstadieskola i hela Sverige.
Ja, så att vi liksom inte duckade det, för det hade varit lättare liksom att han kanske bara hade bröd där, men han var den schyssta. Men så var det ju inte. Alla drog sig med i de här småstäderna. Var man ju tvungen, jag kommer från en liten stad, så var det ju i Hallstahammar att man hängde med invandrargänget, men man hängde också med rasistgänget, för annars så fick man ju stryka någon liksom. Man kunde liksom inte välja sida.
Det var liksom bara en ungdomskultur eller subkultur bland andra.
Ja, precis.
Ja, fast med liksom allvarligare...
Ja, definitivt. Men jag bara tänkte på att det var inte, man tog det ändå inte på så stort allvar. Sen växer ju det här... Ja, det vet vi ju. Det är samtidigt som Ny Demokrati kommer in i riksdagen. Och det, är ju, det har ju liksom många nivåer det här.
Men... Ja. Nej, men så han har sin bakgrund där liksom. Men sen har han väl hittat en vettig fru som har hjälpt honom att ta sig ur det här. Och han har blivit poliskriminalare då. Och sen har han varit nere som frivillig i Bosnien då. I de här fredsbevarande styrkorna. Och sen... Hans story tar väl sig sin början när han kommer hem då. Och det är liksom sommar 94 och de här morden börjar ske.
Och det är ju så förvirrande, för nu är vi också i Falun och den här massaken vi pratade om inledningsvis. Och samtidigt som den sker så hittar de också en kvinna som är mördad. Men det tycks ju då inte höra till Mattias Flinks offer. Nej. Även om alla blir förvirrade såklart inledningsvis. Och sen börjar det dyka upp ett mönster av... strypmördade kvinnor på olika håll i landet.
Sverige, ja.
Och vilka har varit där då samtidigt. Och då får ni upp ytterligare en karaktär som spelar ganska stor roll i boken.
Mikael Bratt.
Ja, han skulle väl på den tiden kanske bara kallas bad boy. Nu för tiden tror jag vi säger rakt ut att han är ett svin.
Ja, ett as. Han hade ju inte funkat idag så att säga. För det här är liksom pre-MeToo-tiden, långt innan den. Han är ett nedkok av alla de här liksom manliga skådespelargenier som fick härja fritt. Gör vad de ville på den tiden. De var bara så sköna killar som var lite sviniga.
Ja, exakt. Och du jobbade mycket med MeToo-granskningen och så. Och det här är ju, alltså, varenda story om honom, när Mikael Bratt, är sann. Det är ju svenska skådespelare som har gjort de här sakerna. Så att det finns nog en del manliga svenska skådespelare som kommer känna igen sig liksom, i... vad de har gjort, och det är saker som kvällstidningen inte har kunnat publicera liksom, för att, av olika anledningar, men vi valde att ha med dem i boken.
Har ni öst utifrån era egna då, vad ni har vetat som kvällstidningsreporter, eller har ni intervjuat folk i branschen, eller vad, hur har ni kommit över?
Man har ju samlat på sig alla de historierna man inte fick publicera, och då kunde det ibland kännas bisarrt att här sitter jag och skriver någon skön artikel om den här människan, den här väldigt kända personen, samtidigt vet vi de här 10 grejerna den har gjort. Så vi har väl lite katalysator för det på något sätt i den här karaktären. Men sen har vi också pratat, särskilt om när det gäller Vera och hennes liksom roll som kvinnlig kvällstidningsjournalist på 90-talet. Det var inte jättekul värld att vara i, en väldigt mansdominerad värld. Då har vi pratat med väldigt många kvinnliga journalister som var verksamma på den tiden.
Och det är ju liksom sant, ja, men dels det här med de här gula kuverten som kallades gulisar. Men också om att det visades porrfilmer liksom på redaktionerna. Det är också sant.
Ja.
Så att vi är journalister, så vi öser ju väldigt, väldigt mycket ur verkligheten.
Ja.
Det enda som är väl inte sant i den här boken är väl liksom de här morden.
Har ni inte skruvat lite ändå?
Nej.
Nej, faktiskt ingenting. Tyvärr. Jag önskar att det vore så. Det vore en bättre värld, men nej.
Men jag tänker att det är kanske många stories som har hamnat i en och samma person.
Jo, lite eller? Så är det ju.
Absolut.
Men det är också många stories som inte har kommit med som de här få som vi har inspirerat av ändå har gjort, så att säga.
Verkligen.
Många små svin har blivit ett stort svin, kanske.
Ja.
Mikael
Bratt.
Bratt heter han. I alla fall, alla har liksom skit i fickorna.
Ja, men det har väl alla. Ja, alla människor har väl det.
Mm. Det
finns en jävla
bästa
med det liksom.
Ja, exakt. Thomas kämpar ju hela tiden för att vara en bra person. Det gör han ju verkligen. Vera gör ju också det. Hon försöker ju...
De har gjort samma resa. Han har flytt fast lite tidigare. Hon har liksom precis tagit det steget. Så han har väl kommit längre där.
Ja.
Men är inte framme än. Långt ifrån.
Ja, långt ifrån. jag tycker det är lite tråkigt ibland med de här genomgoda karaktärerna. För vi människor är inte så. Vi flyr från saker hela tiden liksom.
Har jag fattat rätt att ni delade upp just karaktärerna mellan er, så att det är så ni har skrivit boken? För den är ju, kapitlerna varvas, och just också att man följer de olika karaktärerna. Så berätta lite om hur själva skrivandet har gått till.
Vi har planerat boken tillsammans, varje kapitel suttit ihop då, även liksom alla karaktärer. Men sen har vi delat upp dem, för man lär ju känna karaktären mycket bättre när man skriver bara det perspektivet. Exakt. Sen har man, du har någon gång skrivit något av minne och jag har något av dina, men, ja. Men liksom 98% har man skrivit en karaktär. Sen ja. Redigerar vi allting gemensamt. Exakt. Såklart.
Men så vi började med att, först pratade vi om det här liksom 2-3 år då på Expressen, alltså om själva storyn. Och sen för 1,5 år sedan var det väl, så satt vi i på olika barer och kaféer. Satt vi 8-10 gånger kanske sittningar och planerade storyn liksom kapitelvis. Och sen i somras då, mellan juni och mitten av juli, så skrev vi den.
Låter som en ganska komprimerad process. Inte mycket just... utrymme för att gå och ha skrivkramp.
Nej,
men det slipper man ju om man vet hur storyn ska sluta.
Och om man är två, det är så otroligt lätt.
Ja. Ja, men verkligen. Det är så stor skillnad. Att ha någon som är exakt lika engagerad som en själv i storyn hjälper ju alltså enormt mycket.
För stöter man på ett problem, då är det löst liksom ett telefonsamtal senare. Ja. Man går inte och verkar fram någonting i liksom 2 dagar. Nej. Utan det är bara så.
Så vem har skrivit vilka karaktärer?
Skulle du berätta det? Ja, kan vi berätta?
Spelar ingen roll.
Jag har skrivit Thomas och det mesta av Mikael.
Polisen och skådespelaren, svinet. Ja. Som jag kallar honom. Och du har skrivit Vera
exakt,
då?
Exakt.
Blir ni lite så här protektionistiska mot er egen karaktär då? Att,
inte alls.
Men ni vet, alltså, jag har koll på Vera, så du kommer inte nu. Och...
Nej, för vi skriver ju storyn innan, kan man ju säga. Sen skriver man, man planerar ju storyn innan, vad som ska hända i varje kapitel. Så då har man ju diskuterat igenom det då, innan man börjar skriva sen. Och sen har vi jobbat på Expressen, vi är vana vid att bli liksom...
Någon tar över ens text, någon ändrar, någon kritiserar.
Ja,
alltså,
det är väldigt smärtfritt att jobba med Johannes då, när man liksom haft en Expressen-redaktör som har stått och skrikit skriv snabbare, helst inte alls, över axeln i 5-6 år.
Så stilmässigt så gick det ganska lätt att hitta samma ton. Är det er gemensamma bakgrund i Kvällstidningsvärlden kanske?
Det. Jag tror det. Sen tycker jag att det var så otroligt roligt att skriva just den här boken, för jag har ju skrivit... om samma karaktär i 4 böcker innan, och att hitta då två nya karaktärer som man verkligen fick fördjupa sig i, alltså det var sån otrolig befrielse. Det var som att allt var möjligt igen.
Du skriver ju Thomas också väldigt, väldigt bra.
Ja, men tack, vad glad jag blir.
När vi började duka upp hela 90-talet där inledningsvis, var ju väldigt många händelser som inte hinns med just i den här boken. Mm. Men jag anar ju, eftersom det här är början på en serie, ska vi stanna kvar i 90-talet och hinna med en del av...
Ja, vi tar ju år för år helt enkelt. Mm. Nästa bok utspelas ju då, börjar då nyårsnatten mellan 94 och 95. Så den utspelar sig på våren, vintern, våren 1995. Och sen kommer vi att tredje 96, fjärde 97.
Men eftersom ni då var så små när det här hände, vad har ni hittat? För ni måste ju hitta bra källor. Det finns ju såklart läggen att gå till. Men jag tänker, har ni haft några,
ja, men vi har,
har ni några kranar?
Ja, men det är vänner och läggen så att säga.
Ja, vänner och läggen. Sen pratade man mycket poliser för att polismyndigheten såg helt annorlunda ut då. Alltså det är en del i boken att polismyndigheten var så decentraliserad då. Och det är därför den här mördaren dessutom kan löpa så pass fritt. Och de säger att skulle man vara en seriemördare då skulle man göra exakt så här. Liksom. Så att väldigt mycket, liksom, läst på mycket helt enkelt. Mm. Och pratat med människor.
Och läst mycket 90-talsskildringar helt enkelt.
Ja.
Inga mobiltelefoner?
Lite.
Ja, det är
mobiltelefon.
Det är sant, men det handlar en hel del om att hitta en telefon från vilken man kan ringa.
Alltså, för det var ju bara 10% av alla svenskar som hade en telefon 94. Ja, det kollade vi upp.
Och sen, jäklar vad folk rökte.
Ja. Det är så härligt att läsa om folk som röker. Det älskar man ju.
Man behöver väl inte ens vara 18 och köpa cigg. Det var liksom en helt annan värld.
Nej.
Det är också väldigt behagligt att kunna liksom... använda sig av rent skrivtekniskt. Det är ju en rörelse, det är ju alltid bra. Alltså rent skrivtekniskt är det också väldigt behagligt att kunna använda sig av.
Ja, precis. Det är tacksammare tid. Många som skriver i nutid har ju bekymret just med tekniken som plötsligt löser allting så lätt. Det går svårt att dra ut på spänningsmomentet. Och sen det här att alla ska hålla på med sina hälsogrejer istället.
Ja, det gör ingen av våra karaktärer.
Ingen ska ut och jogga.
Nej, är det någon som joggar i hela boken?
Nej.
Är någon som tar ett löpsteg?
Nej.
Är det oerhört dekadent?
Jag tror
inte
någon får pulsen över 70. Alltså.
Är det fotbollsspelarna då?
Ja, det är de.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jag tänkte på det här, eftersom du har ju varit ute i svängen som författare ett tag, Pascal. Ja. Du kokade ner det så intressant. Du skrev så här att man blir bemött och behandlad på ett nästan mytiskt sätt när man säger att man är författare. Det är en väldigt härlig tillvaro. Jämfört med livet som kvällstidningsjournalist.
Ja, men så är det, alltså, det känner väl du igen också. Om du sitter på en middag och säger att du jobbar på Expressen, då får du ju väldigt många frågor. Fast de är nyfikna och trevliga också, men de är också så här lite insinuanta. Och det finns många fördomar mot kvällstidningen.
Det finns ett dömande i varje fråga, ja. Men också ett stort intresse. Ja, det är dubbelt. Exakt.
Men som författare är man bara så här... Gud vad härligt, vad roligt och vad svårt att skriva en bok. Och, nej men alla behandlare verkar med silkesvantar. Det måste väl du också känna. Ja, det finns ett före och efter att man skriver en bok. Aha.
För du har ju fortfarande en fot i varje, Johannes. Ja. Vilken hatt är det du brukar...
Som tur var jobbar jag på ett snällare kvinnomagasin nu. Så nu är det mer så här, ingen är intresserad av att höra om det. Det är för trist.
Inte jag? Ja. Vilket kvinnomagasin är du?
Svensk Damtidning.
Ah.
Så det är liksom ingen
där
som är intresserad.
Där vill man veta.
Ja, men inte riktigt. Det är mer så här, tycker ni om kungligheterna? Det är mer så. På Expressen är liksom så här hårda, mycket frågor liksom om
detaljer. Hur kan
detaljer.
Ni publicera det här? Ja.
Alla är liksom publicister och vill ha åsikter, vilket är kul. Men det kan också gå över en gräns på vissa middagar. Liksom, att man känner, jag orkar inte, det är inte jag som gör det här.
Men jag anar att det skulle kunna komma lite sådana, du har sittat på lite bra källor även, nu har ni rivit av en så här skådespelare, filmstjärna person i den här boken. Kommande böcker, kanske vi kommer höra lite, kommer det vara lite kungligt?
Det är så ointressant, är det inte det?
Nej, det är inte ointressant.
Ja, kanske vi får se. Ja.
Ni lever ju på detta på Svensk Damtidning.
Ja, men precis. Det men det är liksom dramamässigt, så jag vet inte. Är det så bra?
Jag tror inte det. Vi får se. Ja. Kanske lägga in någon.
Ja. För vart är vi på väg, som man brukar fråga med de här? Vad vill ni med den här serien? Skymningsland heter den.
Ja, vi vill ju fånga hela den här förändringen som börjar... Vi har inte bestämt när den slutar, men vi vet ju att den börjar 94, där omkring. Slutar kanske vid millennieskiftet vid eller vid World Trade Center, där någonstans föds den nya världen någonstans. Så det är väl vårt mål är väl ändå att skriva oss igenom 90-talet.
Ja, men det är det. Det är det verkligen. Sen Forum vill ju att vi ska skriva två böcker till nu, fick vi reda på häromdagen. Så vi är framme vid 97 vad det gäller böcker. Så vi får se om de tycker resten är lika bra, om de vill fortsätta liksom.
Det kommer ju ta och reda ut livet för både Vera, kvällstidningsjournalisten, och för polisen Thomas.
Det är trassligt nu.
De har det trassligt och det slutar ju inte precis med några lösningar i den här första delen för dem på det personliga planet, utan det finns en del att återvända till där.
Ja, verkligen.
Då tillbaka lite kort till relationen. Att vara kompis med den man jobbar ihop med, det är ju något av ett risktagande.
Ja, det är det ju. Det hade ju kunnat bli så att vi bara blev arbetskamrater. Men jag tycker det är så kort tid vi skriver ändå.
Ja, exakt. Sen pratar vi ju väldigt ofta om den här serien. Alltså fortsätter genom sånt. Vi smsar varandra på kvällarna hela tiden med liksom artiklar och idéer. Tredje boken ska utspelas mycket på cirkus, pratar vi om just nu.
Cirkusmiljö?
Så vi är ju där hela tiden, men det är också så här, vi är ju vänner i grunden. Det är det som är vår huvudsakliga relation. Sen tycker jag vår vänskap är fördjupats på grund av det här.
Alltså, verkligen.
Det är ju så. Svårt jag vänder mig om de här dagarna, ser Johannes bakom mig. Liksom. Och det är ju härligt faktiskt. Än så länge. Vi får se hur känns det om 2-3 böcker. Om vi sitter här tillsammans då eller om vi får göra det här på länk.
Jag vet inte om det är det här som är relationen och det resten som är vänsterprasslet eller hur ni ser på det. För ni har ju andra grejer på gång vid sidan om också. Du fortsätter att skriva i enbart eget namn.
Ja, Vanessa Frank där. Ja, den kommer ju i september som vanligt. Liksom. Vi ska ju ge ut 2 böcker om året nu. Är det väl tänkt de närmaste åren. Liksom.
Hinner du skriva ytterligare saker vid sidan om Pascal?
Jag kommer min första hösten 23. Då min första egna. Men det blir kämpigt med jobb. Jag får nog börja fundera på hur jag ska prioritera där.
Ja, var det någonstans också, det fanns 2 bebisar här i bilden som har fötts mitt i allt detta.
Jag försöker få oss att framstå som dåliga fäder här.
Ja, verkligen.
Någonstans där.
Någonstans.
Ja, vet ni vad de är?
Ja, men vi fick ju barn med 3 dagars mellanrum i april. Så Benjamin, min son, Pascal, jag som pratar, förlorade då 15 april.
Och 10:e för Dino, min son.
Ja, 5 dagar.
Ja, 5 dagar. Ja.
Så de ska in också i den här ekvationen?
De är ju med, men det är som är så härligt med att författare. Man kan ju liksom, man delar upp sin egen tid. Så jag slutar ju skriva vid 12 varje dag. Sen kan jag ju vara med Benjamin och Alinea, min flickvän då liksom. Johannes är ju en sämre pappa då. Han jobbar ju också.
Precis,
jag går upp tidigare än Pascal. Nästan alla går upp tidigare än Pascal. Det är ingen bagaväckning på dig.
Nej, 7 går upp nu.
7, ja. Fem för mig.
Är det 5? Ja. Åh, jäklar, ja. Mm.
Ja, Neil Gree, det kommer bli mer böcker. Jag hör ju det med det här tempot. Nu har vi snart kommit till lunchtid när ni inte längre har tid med sånt här utan ska börja ägna er
mat.
Tusen tack för att ni kom hit till Samtal om böcker. Till minne av en mördare heter första delen i den här serien som har fått serienamnet Skymningsland.
Ja, tack för att vi kom hit.
Tack så hemskt mycket.
Pascal Engman och Johannes Helåker. Johanna Stenius är här.
Hej.
Hallå, hej.
Boktipsare hos oss här i Samtal om böcker, men också på Selma Stories.
Yes,
där
det stämmer.
Du är redaktör. Och vet att ni där, du och Mattias som jobbar där, och du och jag, vi har också pratat mycket om det. Vad är man egentligen sugen på att läsa nu? Ett krig har brutit ut i Europa och i vårt närområde. Och kan vi liksom hitta någonting här som skulle hjälpa människor att hantera tankar och funderingar som man har just nu? Och det är så lite sådana tips du har dig nu.
Jo, men jag har väl tänkt så här att som du säger så resonerar vi ju jättemycket just nu på redaktionen hur vi ska hantera den här situationen. För man vill liksom hjälpa och bidra på alla sätt man kan. Samtidigt som man vill ha respekt för de som har det svårare än vad vi har det just nu. Och med det så har vi ju gjort lite olika saker redan på Selma Stories. Vi har boktips på vår sajt om böcker som utspelar sig i ett vardagligt Ukraina till exempel.
Det vet man inte jättemycket om.
Nej, precis. Det är ju ett land som vi inte vet så mycket om och som bara har haft demokrati i lite mer än 30 år. Det är ganska nytt och det finns väldigt, väldigt intressant kultur helt enkelt. Och vi har ju också, Sverige har ju mycket gemensamt med Ukraina som vi inte tänker så mycket på heller. Sen så tror jag att vi alla har behov av att prata hemma om det som sker. Många av oss som har barn behöver ju hitta sätt att möta alla de frågor som kommer. Och där har vi ju också gjort i ordning boktips på sajten. Böcker som hjälper oss att prata med barnen om krig och flykt och konflikter och så. Men sen har vi också sett, det finns ju också det behovet som många har. Det beror lite på hur man är, men av att förstå hur har den här situationen uppstått. Varför blev det som det blev och vad har hänt i Ryssland som har gjort att det har blivit så här nu, och man vill förstå Putins agerande, man vill förstå vad Ryssland är för sorts land, och det behovet finns också hos många, så vi försöker väl möta alla, och till idag har jag tagit med mig tips i alla de kategorierna kan man säga.
Mm. Vad lyxigt för oss att du har gjort den här researchen.
Ja, jag hoppas ni får någon hjälp av det, men jag tänkte jag skulle börja med det som kanske jag själv helst tar till i den här typen av situation. Jag har ju själv barn hemma i olika åldrar, och jag tycker ofta att det är väldigt bra och vägledande också för mig själv att prata med barnen om det som sker, för man får en anledning att konkretisera och förklara och inte överdramatisera. Det finns en bok som har kommit precis nu som är en del i den här serien Så funkar det. Det finns ju många Så funkar det böcker. Det finns en bok nu som heter Så funkar krig och konflikter som är skriven av Nicky Walker. Det är en bearbetning av en bok av Nicky Walker och illustration av Jenny Jordahl. Man skulle säga att den ger en grundläggande kunskap om bland annat rasism, om resursfördelning, om auktoritära ledare och kanske väldigt viktigt just nu, falsk information, hur man identifierar det, hur man hanterar det. Man berättar både om motsättningar i den här boken, om motsättningar mellan länder och politiska konflikter, men också om konflikter i till exempel klassrummen, i familjen, för att konkretisera. Det finns ju många likheter. Viktiga diskussioner om hur, som man kan väcka om hur man själv reagerar vid kränkning och förtryck. Det är väldigt viktigt för alla, tror jag, inte bara för barn. Det är en bok för barn, men jag tror att varenda vuxen skulle ha värde av att konkretisera sina tankar på det här sättet just nu som växer i den här boken.
Jag tycker det låter som en bok för Putin och alla andra.
Jag håller med. Jag håller med. Och dessutom så har Martin Schibbye, finns ett reportage av honom där man får möta unga människor från konfliktzoner runt om i världen. Så väldigt intressant.
Så funkar krig och konflikter är den pedagogiska titeln. Den.
Ja, men då går jag vidare då och tänker gå till det lite mer vuxna perspektivet, så kanske av att försöka förstå just den konflikt som drabbar Europa just nu, nämligen Rysslands anfallskrig mot Ukraina. jag har sett på ljudbokstoppslistorna att en bok som har något år på nacken har klättrat väldigt mycket där just nu, och det är en bok som heter Putins krets av Catherine Belton och översatt av Manne Svensson. Den här boken har kallats för den bästa boken för att förstå putinismen. Den berättar om Vladimir Putins väg från KGB-man till det här enväldet som han faktiskt har idag. Och Catherine Belton har ett väldigt unikt källmaterial och försöker nå in till liksom kärnan av Putins innersta krets och visar hur hans maktmetoder ser ut och hur de också är intressant om hur de har exporterats till andra länder. Väldigt läsvärt i allmänhet också om dagens Ryssland, för att det är ju ett land som inte är så lätt att få inblick i, ännu mindre nu. Så det var mitt andra tips, och den finns ju väldigt tillgängligt inläst då också om man vill lyssna på den. Och sen kan jag också nämna att den släpps som storpocket nu i mars. Så då kan man, om man hellre läser en fysisk bok.
Putins krets.
Ja, och sen tänkte jag ändå bryta av med lite skönlitteratur. Och då tänkte jag lyfta Ukraina som land. Att det är ju, jag känner nog själv att det är spännande att veta mer om Ukraina. Det är ju ett land som faktiskt inte har varit så känt för oss. Kanske för att det är ett ganska nytt självständigt land ändå. Och tänkte lyfta två romaner som är skrivna av ukrainska författare och som just handlar om vad som hände i Ukraina efter kommunismens fall. Och den ena boken heter Depeche Mode och är skriven av Serhij Sadan, översatt av Nils Håkansson. Serhij Sadan är en av Ukrainas mest tongivande författare och omdebatterade, ska man väl också säga. Och den här boken har ju varit en jättestor bästsäljare i Ukraina.
Förlåt, titeln var så Depeche Mode, precis som syntbandet.
Som syntbandet, Depeche Mode. Mm. Och det finns en förklaring till det också i handlingen i boken om hur de presenterar Depeche Mode i Ukraina. Den handlar i alla fall om tillståndet i Ukraina efter Sovjetunionens sammanbrott. Det utspelar sig i Charkiv, en ort som vi har hört namnet på i nyhetsflödet senaste tiden, 1993. Och tre stycken unga killars odyssé genom staden. Den är ganska dramatisk och också en svart komedi. Och visar också en tid som var grunden för mycket av det som är det samtida Ukraina. Ett år där allting var i rörelse där precis efter att man hade fått sin självständighet. Mycket kriminalitet och korruption, okänd framtid kan man väl också sammanfatta det för de här killarna. Och som en kontrast till det så tänkte jag också lyfta en annan bok som lyfter hur det är att vara ung kvinna under precis samma period. Och det är en bok som heter Fältstudier i ukrainskt sex av Oksana Sabushko.
Henne blev jag så nyfiken på. Hon har varit ute och skrivit, Dagens Nyheter har i alla fall översatt, jag vet inte om hon har skrivit specifikt för DN, men översatt texter som hon har skrivit nu i samband med kriget.
Ja, vad intressant.
Hon verkar vara en kvinna med huvudet på skaft.
Verkligen. Och den här boken handlar ju också om henne själv, kan man säga. Den handlar om en ung kvinna, en ung ensamstående kvinna efter kommunismens fall. Och jag måste bara säga först att boken är översatt av Irina Voltanskaya och Mikael Nydahl, så vet vi det. Fältstudier i ukrainskt sex. Och
otroligt bra titel.
Huvudpersonen som sagt ligger mycket nära henne själv är en litteraturhistoriker med ukrainsk litteratur som specialitet, som gästföreläser vid amerikanska universitet. Ingen vet något om Ukraina eller Ukrainas litteratur. Och tiden är som sagt åren efter kommunismens fall. Och idén för boken är liksom enkel, att de ukrainska männen behandlar sina kvinnor på samma sätt som omvärlden har behandlat Ukraina. Det är liksom hennes grundläggande idé. Och hon väver samman det personligt och politiskt på ett sätt som för tankarna till väldigt klassisk feministisk kvinnolitteratur från 70-talet. Och den här har ju också varit en jättestor skandalsuccé och bästsäljare i Ukraina.
Mm. Och de här böckerna som du nämnde nu, de här från ukrainska författare, de har ju då några år på nacken, ja. Och de är lite svåra att få tag på, ja. Nu. Bibliotek och andrahandsmarknad och så
och
finns
ju. Och e-bok finns de också. Så ja. Det är ju ändå kanske en lätt sätt att tillgå dem. Ja, precis. Och som sagt, de finns listade på vår sajt. Där man bara söker på Ukraina på selmastories.se, så finns böckerna listade där. Och också några andra böcker som inte är skrivna av ukrainska författare men som ändå handlar om moderna Ukraina. Finns mycket att hämta där.
Stort tack, Johanna Stenius. Vilka jätteintressanta tips. Hörrni, tack för idag. Nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker, då har jag med mig Carolina Zettervall. Hon debuterade ju för några år sedan med den självbiografiska Låt oss hoppas på det bästa. Nu är det en roman hon kommer med. Allt blir bra heter den. och presenteras som en svidande vidräkning av äktenskapet och könsrollernas begränsningar. Så här finns att prata om när Carolina Zetterwall gästar mig nästa vecka. Det avsnittet finns ute på fredag i gratisappen Podplay och på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.